Söndag kväll, jag sitter i Altea. Niklas, var är du någonstans?
Jag är hemma i mitt vardagsrum. Söndag kväll, vallokalen har stängt i Ryssland. Vladimir Putin går mot en jordskredsseger och ser ut att bli omvald. Omvald blir även Stefan Klang efter årsmötet i Svenska Cykelförbundet.
Men där var det lite turbulent. Det kommer vi naturligtvis prata om. Vad kommer vi prata mer om, Niklas?
Årets första monument har körts på här sidan. Milano Sanremo blev en spännande historia. På damsidan har Trofeo Alfredo Binda körts. Det kommer vi också snacka om. Och så blir det mycket spännande i prylsvepet.
Mycket spännande. Avsnitt 167 av Cykelwebben-podden. Nu åker vi. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 167 av Cykelwebben-podden med mig, Daniel Rytz, i en kal liten lägenhet i Altea på den spanska solkusten.
Räknas det som solkusten?
Jag vet, du hörde att jag var lite tveksam när jag sa det. Är det Costa Brava kanske?
Ja, det är lite oklart eller vart det där ligger.
Niklas googlar. Det är 40 minuter norr om Alicante längs med kusten i alla fall. En mil ifrån Calpe där Remco Evenepoel just i detta nu befinner sig. Om man inte åkt hem sen jag såg honom igår.
Okej. Du såg honom igår. Ja, ni har ju en track record av att träna.
Vi har ett track record. Det var roligt. Nu hoppar vi rakt in i det. Jag är alltså här och tränar lite. Igår kom jag nerfarandes ifrån... Varifrån kom jag? Jag kom ifrån Pedreguer, tror jag. Och sen... Nej, skitsamma. Cyklade förbi ett av cykelfiken här nere. Såg något bekant i ögonvrån. Och tänkte, var inte det där Greg van Avermaet, Remco Evenepoel och Freddy Ovett?
Jaha, det var det. Ja, de är i samma trio, gäng liksom.
Ja, det är gänget. Vi har ju diskuterat det här. Freddy Ovett har ju blivit någon... Du vet vem Freddy Ovett är?
Ja, alltså han är ju en amerikan va som...
Jag tror han är australiensare.
Jaha, eller? Nej.
Jag ska kolla, jag kollar samtidigt. Men du kan
han var
fortsätta.
Väl i... Alltså han var ju uppe på hyfsat hög nivå i typ Israel Premier Tech där ett tag. Eller det var ju Cycling Academy. Och sen körde han väl också med i det här, vad hette det amerikanska laget nu igen? Legion of LA.
Han körde i Legion, jajamensan, legendariskt. Han är australiensare, han körde i SEG. Frågan är om han inte var där samtidigt som Lucas Eriksson. SEG Racing Academy, sen har han kört i BMC Racing Team. Israel Cycling Academy 2 år och så Legion of LA 2 år. Nu är han ju en av de här privateer gravel cyklisterna va?
Framförallt verkar han ju vara typ supertight med Mathieu van der Poel.
Jag skulle precis säga det, men hans främsta sysselsättning verkar vara som sällskapsdam åt proffsen när de är här nere och tränar. Han cyklar ju mycket, han bor här nere, nämligen. Han cyklar mycket med Mathieu van der Poel när han är här och så vidare.
Han cyklar runt och fotar dem.
Det är tydligen hans jobb. Han gör reels åt dem och gör kaffe åt dem och det ena och det andra. De verkar alltid fika på samma ställe i Alcalali också.
Ja.
Hur som helst, jag stannade faktiskt till och så sa jag hej till Greg för att han tittade på mig. Så jag tänkte, han kanske känner igen mig. Så sa jag så här, vi träffades på VM förra året, på Gravel VM. I recognize your bike, sa han. För jag har ju min Kajus. Vi var ju där med BMC båda två. Ja.
Han kände eller så var det bara en cykeln.
Det var bara en räddning från hans sida. Han ville inte vara otrevlig. Ja, men då snackade jag lite med honom och Freddy. Och Remco kändes lite utanför. Han kunde inte bonda med oss andra gravel-specialister, så att säga.
Mm-hmm.
Greg har ju gått ut med att han ska köra gravel i år.
Okej, men Remco sa inte att han kände igen det, eller?
Nej, han tittade ner i sin telefon så här, stint. Jag sa heller inte, vi har cyklat ihop i en halvtimme här, sa jag inte.
I was the annoying one, you know, a couple of years ago.
Ja, exakt så, exakt så.
Ja. Ja, men berätta, men annars... berätta upplägget, du är nere och tränar. Och...
upplägget är att det är varmt här, det är kallt hemma, det finns berg här, det är platt hemma. Jag stoppade ner min cykel i en väska och flög hit och ska träna i, ska cykla omkring här i en vecka ungefär.
Härligt.
Det är upplägget.
Det är upplägget. Ja, det låter ju bra ju.
Mm.
Det är framförallt väldigt skönt, för här hemma i Sverige så kom det ju typ lite snö igår, eller i Stockholm, Stockholmsområdet.
Mm.
Just när man tänkte att nu är våren på gång.
Hur många bakslag är det du brukar räkna med, Niklas?
Ja, nu blir jag osäker. Är det 7 bakslag eller?
Jag hörde 9 idag. Det tyckte jag var överdrivet.
Alltså det är ju det här, vi har ju snackat om det här. Nu kommer ju alla gotlänningar höra av sig innan staren kommer till öyn.
Ja. Ja. Men vi är klara med bakslagen sen ändå. Ja.
Alltså oavsett hur många så vet man ju att det väntar ju alltid några bakslag till innan våren kommer. Alltså oavsett hur många bakslag det har varit så vet man ju att...
Så är det alltid ett till.
Ja.
Ja. Så att... Nej, men så att här är det bra. Jag tränar på. Ja, benen är kanske inte i toppskick, men det kanske kommer. Det kanske kommer. De flesta proffsen har ju åkt hem, så att nu är det jag och motionärerna som är här. Jag är ju en av motionärerna.
Ja, det är vi motionärer.
Nu är det vi motionärer som är här. Vad säger man? Ja.
Och Remco då?
Och så Remco och Greg och så deras sällskapsdam.
Men kör Greg BMC fortfarande?
Det kan du haja att han gör.
Mm.
Mm.
Trevligt.
Alltså Isador-kläder också.
Jaha.
Ja. Det gäller ju att skrapa ihop sponsorerna, vet du, när man...
Ändå lite oväntat är det.
Ja, lite oväntat man säga. Mm.
Tror du han skulle köra runt i decathlon grejer?
Ja, just det. Du, en annan, inte en kändis, men en som jag stötte på igår. Också en liten rolig grej. Igår när jag klev utanför dörren här så insåg jag att det var avstängningar här ute på gatan. Och då tänkte jag så här, här verkar det vara någonting. Och så kollade jag upp det och så visade sig att det var ett så kallat cyklosportif.
Jaha.
Som ett Gran Fondo.
Mm.
Startade 9:00. Jag tittade på min klocka. 7:45 var klockan.
Alltså på morgonen?
På morgonen. Jag sprang upp i lägenheten, kastade i mig lite frukost, bytte om snabbare än jag någonsin har bytt om. Rullade iväg till platsen där jag tänkte att där starten skulle vara. Och så kollade jag lite så här, du vet, kan man efteranmäla sig? Mm. Du vet, det verkar inte finnas någon på plats riktigt för det. Mycket folk ändå. Jag såg en bekant tröja från Ängby CC.
Jaha.
Det visade sig vara deras fransman Jean Verhaeghe som var där och skulle köra. Men jag, nu säger jag ju det här i eten, jag fulade mig och smög med när de rullade iväg.
Okej.
De skulle avverka 12,5 mil i bergig terräng.
Ja, men alltså, vad är det för folk som är med där? Är det några locals eller? Alltså locals, jo, riktiga locals?
Ja, det var mycket locals, men mest motionärsgubbar och några snabba spanjorer liksom. Men det var mycket importerat folk som körde. Så vi körde upp mot den klassiska vägen, upp mot Bålulla och Tarbena-klättringen, du vet, där jag har min testbacke.
Mm.
Så det var ju rätt kul att få racea upp för Tarbena. Det var inte jättehårt. Jag satt med i tävlingsgruppen, då förstår du hur hårt det var.
Men du satt inte in en attack eller utan nummerlapp?
Jag satt faktiskt in lite attacker på vägen upp till Lanusia, du vet den här lilla serpentinen. Attackerade där lite på skoj. Mm. Fick med mig någon snubbe.
Vad det var täten eller?
Ja.
Och du, men utan nummerlapp?
Utan nummerlapp, ja, jag kunde inte hålla mig. Ja. Men hur som helst, sen körde vi bort mot... förlåt för er som inte har lokalkunskapen. Castel de Castel, upp på, du vet den här... upp där backen fortsätter liksom.
Mm.
Och där är en ganska hårig utförsörning som är lite läskig, så där släppte jag för jag ville inte riskera varken mitt eller någon annans.
Okej. Liv. Sebastian Reichenbach.
Men sen när jag kom ner till Castell, alltså efter utförsörning, då hade de stannat till där klungan för det var obligatorisk fikapaus.
Jaha, vad trevligt.
Det tycker jag är oerhört sympatiskt, så borde vara på alla tävlingar.
Ja.
Ja, efter fikapassen, men efter fik, då, där vek jag av. Där kände jag att det fick räcka. Så de fick fortsätta utan mig. Men det jag skulle säga på tal om kändisar, Har du sett de här videoklippen som dyker upp i ditt flöde på någon snubbe som brukar ligga bakom proffslagen och filma och lägger ut på sin Instagram?
Nej.
Det var ju en grej förra året, för han hade filmat Remco. Remco hade så här viftat åt honom och lägga av och lägga bakom
honom. Jaha, just det.
Här
ja,
minns
men
du.
Det såg jag.
Det här minns du. Mm. Ja. Det är en ukrainare. Han heter Artem. Jag såg honom faktiskt när jag var här förra året. Men nu satt han också med i testgruppen. Så jag rullade upp till honom och sa: "Hey, are you the guy that makes all the videos?" "Yes, yes, yes, yes." Och så snackade vi lite och han bara: "I recognize you. I saw you last year. I recognize your bike." Du ser, Kajus, jag vet inte. Det är en grej.
Ja. Men han bor han där eller?
Han bor här. Ja.
Han bor där och är...
Han vill väl komma undan kriget, kan man säga. Ja, men han är ju i krigsförålder, så jag vet inte.
Han bor där och är efterhängsen.
Exakt. Han är inte officiell sällskapsdam mot Mattias van der Poel.
Nej. Ja, Mattias van der Poel får vi återkomma till alldeles strax här när vi ska.
Det kommer vi göra. Ska vi lämna mina äventyr i Altea för nu och gå vidare och påminna om att vi finns på sociala medier, snabbla cykelwebben. Håll ögonen öppna där. Jag kanske lägger upp lite innehåll här nerifrån där så ni kan få njuta av lite vackra vyer nerifrån Spanien. Ni kan också följa mig på Derytz, dig på Niklas Hasslum. Kolla in våra stravor för att se var vi cyklar och så vidare. Har du något annat?
Ja, men jag kan påminna om Patreon där ni som lyssnar kan stötta podden ekonomiskt, så ni får ta del av våra bonusavsnitt. Vi har några som har gått in och gjort det den här veckan, så vi säger stort tack till Fredrik Ranke, Joel Thorén och Mikael Törnqvist.
Stort, stort tack till er. Stort tack till alla som är Patreon sen tidigare. Niklas, en viktig poäng nu också. Nu har vi gjort våra bonusavsnitt och det är många bonusavsnitt.
Otroligt många.
De är också tillgängliga via Spotify numera, så att man behöver liksom inte Patreon-appen längre för att lyssna på dem.
Ja, men de är bara tillgängliga i profilen via appen.
Ja, annars... inte desktop-applikationen.
Nej, men du kan lyssna på dem i desktop-applikationen, men då måste du söka på cykelwebben-podden bonusavsnitt, tror jag.
Okej, kan du lägga ut en instruktion på det här på vår Instagram, våra Instagram-stories?
Skriv till oss på Instagram i DM, så guide.
Eller ännu hellre skriv till Daniel Ek på Spotify och be honom fixa det. Lägg det på backloggen, Daniel Ek. Ja, men patreon.com/cykelwebbenpodden, gå in där och läs om hur ni gör för att bli patrons så att ni får tillgång till alla bonusavsnitt. Niklas, du nämnde det här med cykelförbundet i ingången. Berätta vad det är som har hänt här.
Ja, men det har ju varit årsmöte.
Mm-hmm.
Men det verkar ju ha varit lite halvstökigt när Stefan Klang omvaldes. Han var ju den sittande ordföranden och valdes om, även om styrelseledamoten Linda Tuvesson också var nominerades under mötet, tror jag.
Mm-hmm. Låter stök. Ska vi kanske återkommer till precis vad vi vet inte exakt vad som hänt. Verkar det ha varit turbulent, verkar ju också ha kastats anklagelser till höger och vänster om gubbvälde och så vidare.
Ja, och att allt inte har varit uppe i styrelsen och att det har varit liksom, ja, så som det verkar vara i många styrelser. Det var ju, alltså
det jag reagerade starkast på var ju att styrelsen tydligen hade beställt bläsrar till herrarna i styrelsen, men inte damerna i styrelsen.
Ja, okej, okay. Ja, just det, det såg jag också att det var snabbt.
Och då hade det kostat 5 000 per person. Och sen så såg jag någon bild, förlåt nu kommer jag vara taskig. Jag såg någon bild på ordföranden i den här bläsen.
Hur vet du att det var just den?
För att det stod så här, det var broderat cykelförbund. Alltså jag är ledsen, om ni har betalat 5 000 spänn för den, då är ni fan lurade, cykelförbundet. Det där var inte en bläser för fem. Jag kom ju från en textilfamilj, va? Jag kan ju textil. Ja. Ja. Nej, det där var...
Det var ju också så... Alltså det var ju stökigt till den graden att SVT har ju haft ett eller två inslag om det här.
Cykling var med i medierna for all the wrong reasons, precis som vanligt. Det är doping eller gubbvälde, det är då man kommer med på SVT.
Ja, skillnaden den här gången var att det var på liksom Sveriges Television. Det brukar ju vara så här kraschen.
Aftonbladet.
Eller ja, liksom, det. Ja. Aftonbladet, Expressen. Men nu var det liksom, ja. Men ändå, ja, jag tänker att vi får återkomma till det där. Men det som var lite kul ändå, som kom ut av det årsmötet var ju att poddens kompis Johanna Palmqvist valdes in i styrelsen.
Ja, det borgar ju ändå för att de är progressiva på ett eller annat sätt. Det är ju, det är ett gott beslut. Vi borgar ju för... vi går ju i god för Johanna.
Ja, verkligen. Johanna från CK Hymer.
Ja, ska se vad hon kan åstadkomma där. Jag har också lagt ut en trevare till Johanna. Eller hon lade ut en trevare till podden. Om att kanske få komma in och berätta lite grann om SVFs arbete här framöver. Så att det ser vi mycket fram emot.
Vi vill också ha...
Krav är ju att hon har bläser på sig.
Bläser på sig och att hon berättar vad som faktiskt hände på det där årsmötet.
Ja, annars får hon inte komma.
Ja, men fast vänta. Hon kommer ju inte ha en bläser på sig. Det var väl bara herrarna som fick dem.
Ja, men jag tänker att det är hennes första order of business är att se till att alla går bläser.
Det är sant. Men du, det som också kom ut av årsmötet var ju att en annan kompis i podden, Nils Penton,
valdes... Långvarig Patreon också, viktigt att
valdes
påpeka.
Till ordförande i disciplinnämnden. Kanske det kan bli lite disciplin i den där styrelsen också.
Ordning på grejerna. Ja, det tycker jag också låter oerhört förtroendeingivande.
Ja.
Mm. Du, ska vi gå vidare och prata om faktiskt cykling, eller?
Ja, det tycker jag. Du, jag tänkte bara, innan vi hoppar in i tävlingarna. Vi har ju börjat att använda de här omröstningarna som finns i Spotify.
Ja, är det succé, eller?
Ja, men det är det. Och man hittar ju dem när man är inne i avsnittet, så kan man scrolla ner. Så dels har vi kört lite frågor. Senast frågade vi om man använder vax eller olja.
Mm-hmm.
Väldigt många
på kedjan alltså.
Ja.
Ja.
Jag vet inte vad du tänkte, men
nej, jag vet inte. Ja.
Men väldigt oväntat många som verkar köra vax.
Ja.
Men den andra frågan var ju om vad man tyckte om Canyons nya hjälm som vi snackade om i senaste avsnittet.
Mm. Som vi tyckte var en ful hjälm och sen dagen efter.
Ja,
så släppte Giro sin nya tempohjälm.
Ja, men jag tänker att det är ändå lite skillnad på tempohjälm och en, liksom, en hjälm man har på linjelopp.
Ja, men hur var utfallet för Canyon-hjälmen då?
Det var ju 17% som tyckte den såg cool ut.
Mm.
Ja, you do the math. 82%, 4000, aldrig.
17,82, det är 99. Den här sista procenten, den var on the fence, eller?
Ja, oklart.
Ja. Yes. Men du, ska vi gå vidare till Milano Sanremo?
Ja, årets första monument på en lördag som det alltid körs på. Det visade sig att det blev den snabbaste upplagan någonsin.
Mm. Gynnsamma vindar och mer aerodynamiska cyklar, starkare cyklister, eller vad tror vi att det beror på?
Ja. Jag antar det.
Ja, många bäckar små.
Många bäckar små. Klassiskt som det brukar vara. En större utbrytning gick iväg. Fick inte jättemycket tid. Och precis som alla visste så skulle ju UAE liksom försöka köra hårt och göra det till en hård tävling på slutet för att sätta upp The Golden Boy på Gacchar i Poggio. Det har ju snackats lite om han skulle attackera redan i Cipressa. Men den
men Philippe Gilbert frågade honom innan och då sa han Poggio.
Ja, jag vet, men...
Man vet
i och för sig, han har ju varit ärlig med sådana där saker senare tiden.
Ja, men de körde ju hårt redan i Cipressa, och vet man inte det så är ju Milano Sanremo en 30 mil lång tävling som avgörs på den sista milen ungefär.
Ja.
Med två stycken tuffa klättringar, de är inte så tuffa.
Nej,
de är tuffa efter 30 mil.
Mm.
Och de är tuffa framförallt i det tempot som de kör sig numera.
Jag tyckte UAE gjorde bort sig lite. De körde ju superhårt i liksom inledningen av Cipressa.
Ja.
Men sen känns det som att de insåg att de liksom saknade lite power.
Ja.
Så mot slutet av Cipressa känns det som att de liksom, det är bättre att ha med lite folk inför.
Ja, de vill inte bränna allt krut där. Nej. Men det hade de kanske behövt göra, eller?
Ja. Ja, men det blev lite så att det slog väl av lite innan toppen, och sen så blev den här klassiska omgrupperingen. Det blev någon attack mellan Cipressa och Poggio. Det var väl din favorit?
Davide Bajs.
Ja.
Nu är det du som skrattar. Nästa gång ska jag lägga upp den här mimen.
Och sen gick du in i Poggio. Och då blev det väl som
då var det full gas, det var Isaac Del Toro och sen Tim Wellens och sen försökte Poggi två gånger.
Ja, men inledningsvis var det också vad heter de, Ineos som var uppe och körde lite.
Ja, det var roligt att se. Vet vilka som var först in i Poggio?
Ja, det var ju var Groupama eller?
Nej, det var Tudor-stallet
som visade upp sig. Just det, först var det Tudor, sen var det Groupama och sen var det ja. Det är väl lite så kul. Vad hände sen?
Nej, precis.
Varför brände ni energi på vad det här framme?
Nej, men sen så var det ju, det var ju hård körning, men också det slog av lite, vilket gjorde att fler kunde komma tillbaka. Det var, förra året var det ju hård körning hela vägen upp, och då var det ju liksom de stora favoriterna utan att de började tveka, utan då bara körde de.
Men
i år såg man rätt, så fort det blir lite tvekan och så fort farten går ner lite grann, då kan cyklister som i annat fall inte hade kunnat gå med komma tillbaka, och det var ju precis det som hände där Jasper Philipsen bland annat då kom tillbaka utför och när de kom ner på platten igen.
Men Pogacar försökte en gång, då var ju Mattias satt ju på hans hjul och det var ju inga konstigheter den första attacken. Sen stannade det av lite och då försökte ju han igen, men då var ju Mattias en bit bak.
Alltså det var den andra attacken var ju väldigt fin i det att han hade full koll på var Mathieu var. Han uppenbarligen så kände han att Mathieu van der Poel var det största hotet. Så han såg ju till, eller när han såg, jag vet inte om han hade planerat att attackera andra gången, men han såg att läget fanns, det vill säga att Mathieu van der Poel var lite instängd, då gick han ändå. Och det jag tyckte var sjukt imponerande, det var ju att Mathieu utan att tveka tog den luckan och stängde den luckan.
Ja, och hade inte han gjort det, för det var ju Mathieu var ju långt bak i den gruppen. Alltså och det kändes ju inte som att någon annan var sugen på att ta den. Så att hade han inte tagit den, då tror jag han hade gått solo därifrån på Gacher.
Absolut. Han är ju duktig ut för också, så att det hade inte varit några konstigheter.
Ja, men så de hade ju ändå sällskap ut för till en början. Sen kom Pidcock i kapp.
Ja.
Pidcock med, för dagen, svarta skor.
Ja, det tänkte jag inte ens på.
Nej, det tänkte jag på.
Ja. Pidcock såg ut att köra väldigt, väldigt fort utför. Sen kom en annan utförsfantom, nämligen Matej Mohoric, och gav sig på en liten attack när han kom ner på platten.
Då trodde jag nästan att nu är det klart.
Tror du det?
Ja, men det känns som att han kom i rätt läge där. Men
ja.
Sen grejen var ju att sen kom ju den där andra gruppen i kapp, och då blev det ju
lite avslaget, men också då var det så här, vilka är det som har två med sig här? Och det var Lidl Trek och det var Alpecin Fenix.
Och ja, man trodde ju också att Ineos skulle ha det, men Ganna, han verkade vara i superform ju, men han fick ju problem med hojen utför.
Ja.
Alltså så det var trist.
Ja, det var trist.
Cyklat 28 mil och sitter med i tätgruppen och så får du mekaniska problem liksom.
Men det är också intressant att se, därför att Ganna överraskade ju förra året genom att vara med över Poggio med de stora favoriterna. Han är ju inte riktigt samma typ av cyklist som de andra.
Nej.
Men det är också som att det är unlocked Sanremo-potentialen för honom, för nu var han där igen. För nu vet han att han kan liksom.
Ja.
Men Pidcock tycker jag imponerade ut för. På platten måste jag ändå säga den mest oväntade attacken kom från våra hansgråes Matteo Sobrero.
Ja, och den kändes, han gick, alltså hade han gått lite hårdare när han attackerade, det känns som att han så här fick lite lucka och typ inte märkte det.
Nej, och sen så vände han sig om och så såg han att han hade luckan, så tryckte han
lite. Ja. Sen blev han kappkörd av Pidcock på målraken, men då hade ju Mathieu redan gått in i någon slags hjälpryttar-mode, för han visste att han hade Jasper Philipsen med sig.
Så han... Och sen... Ja, det har vi inte sagt det. Jasper Philipsen vann, det vet väl alla redan. Efter att Mathieu van der Poel gjorde ett riktigt hästjobb för laget, eller för Jasper Philipsen. Han var ju inte direkt sprudlande glad efteråt, du.
Vem?
Mathieu.
Jo, tycker du inte? Eller?
Alltså...
Det var high five. Det var mer som att så här, okay.
Jo men så här, jag vet att det var det här jobbet jag skulle göra och det fanns inget att välja på, så jag gör det. Men Mathieu van der Poel är ju inte glad om han inte får vinna någonting han kan vinna.
Nej, kanske inte.
Fast, I mean, nej, han, så som han körde för Philipsen på touren förra året också i och för sig.
Ja, de verkar ju ha ruskigt bra sammanhållning i det där laget. Så att,
mm.
Men ja, han, men å andra sidan, han såg ju inte, alltså han hade ju inte diamanter i benen på slutet. Van der Poel. Det var ju tur att, vad heter han, Stöven var med också, som klippte den sista och drog igång där.
Ja,
jag tror sen, det behövdes faktiskt.
Precis, han gjorde det för Mats Pedersen, som inte, han spurträckte inte längre till en fjärde plats. Han fick stryk av Tadej Pogacar i spurten, och då hade ändå Pogacar bränt av några rätt rejäla tändstickor uppe för Podro.
Ja, men jag tänker att Mads också hade bränt några tändstickor för att typ sitta med i den gruppen.
Ja, det har du helt rätt. Det har du helt rätt i.
Ja, men Philipsen vann i en, alltså när man ser spurten från helikoptern, då är ju Matthews före hela tiden.
Alltså det är bland det sjukaste jag har sett, därför att Matthews är före hela tiden förutom över mållinjen. Ja, alltså han är före innan och han är före efter.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, Matthews som också tappade brillorna i spurten.
Mm. Måste ju svida. Kostar ju sån här. Det är dyrt med cykelglasögon.
Ja. Trist för honom. Torsk i spurten och tappa glasögonen.
Tappa brillorna. Ja. Men du, en annan rolig grej. Berätta för mig hur Michael Matthews tog sig till Milano San Remo.
Ja, men han och Pogacar verkar ju vara typ bästa polare. Så ja. Han, Pogacar och Pogacars flickvän
Urska Zigart.
Ja, precis. De körde ju roadtrip.
Ja.
Dit. De bor väl i Nice, tror jag. Eller om det är Monaco.
På tal om det här med att de är för bra kompisar.
Ja.
Så, tvåan och trean i Milano San Remo åkte till tävlingen tillsammans i tvåans bil.
Ja. Men ja, det känns roligt. Också lite så. Vadå, åker han så själv till tävlingen? Eller jag vet inte.
Ja.
Det känns,
ja, alltså de bor i Monaco.
Ja, jag vet, inte... men ändå, det känns lite. Fan, flyg grabben med helikopter typ.
Exakt. Ja, men det är roligt, cykel. Vi har ändå fötterna fast på jorden.
Ja.
Ja, Alaphilippe tyckte jag var imponerande.
Ja, han satt med. Alltså om vi bara drar tätgruppen då. Det var ju Philipsen, Matthews, Pogacar, Pedersen, Betiol var fyra.
Alltså Betiol ser ju fan bättre ut än vad någonsin har gjort, tycker jag.
Mahorich sexa, Maxim Van Gil som har varit jättebra inledningsvis på säsongen sjua, ja. Stuyven som drog upp spurten åtta, Alaphilippe nia som du sa, han hade tydligen punka också. Så han kom väl inte riktigt till i spurten. Van der Poel tia, Pidcock hade attackerat på slutet så han blev elva, och Sobrero hade också attackerat, blev tolva.
Men Sombrero.
Sombrero.
Ja.
Ja, Mathieu van der Poel i dagen i helvitt. Vita bibs.
Yes.
Vit världsmästartröja.
Och en liten syntofs.
Ja.
Du, konstigaste prestationen var ändå en annan i helvitt, nämligen australienska mästaren Luke Plapp. Vad höll han på med?
Ja, men han kom tillbaka där mellan.
Alltså, jag vet inte vad han höll på med. Ja. Ja, begåvad i alla fall. Men vi får se vad som händer med Plappy framåt.
Men alltså, Milano San Remo, det är ju, jag har ju lite hatkärlek till den här tävlingen.
Ja, den är ju längsta tävlingen med det absolut kortaste intressanta partiet.
Ja, men alltså det är verkligen så. Se till bara att ha på när de går in i Poggio, för det är det enda som spelar någon roll.
Ja, men Cipressa är ju ändå kul att se.
Ja, det är kul att se, men det är typ inte nödvändigt.
Nej, men då, nej, men någon gång kommer det ju avgöras där. Kanske igen.
Ja, det skulle vara som när, vad heter han, Il Pirata attackerade och hade 18 motorcyklar framför sig. Men det var en intervju med Mahorich efter. Jag vet inte om du såg den.
Jag såg den.
Men då
jag ser allt Matti Mahorich säger.
Ja, men det var ändå intressant. Han menar på det att liksom, ja, men att så här, när Pogacar attackerade så kunde ändå folk gå med. Men att liksom, det går ju inte att köra hur fort som helst. Och
nej, det finns ju en maxhastighet liksom.
Ja, och den verkar liksom vara lite så att de kanske når den i Poggio liksom.
Ja.
Och just med vinden också och så. Så att, ja, inte ens Pogacar kan liksom göra skillnad med den lutningen och den farten de har där.
Nej, men det är just det. Det är inte en så tuff backe. Men därför är det ju också alltså imponerande att han försöker, för att det är den svåraste tävlingen för honom att vinna, skulle jag säga.
Av
monumenten.
Ja, Paris-Roubaix då.
Jag håller inte för omöjligt.
Nej, då skulle jag ändå säga att den här, eller? Nej, den här måste ändå vara svår eller lättare än.
Ja, jag vet inte.
Jo.
Ja. Du, vi går vidare. Damerna kör ju inte Milano Sanremo.
Nej, de kör ju Trofeo Alfredo Binda. Och då kanske man undrar, vem var Alfredo
Binda? Vem är den här Alfredo Binda alla pratar
om? Ja, det är ju en italiensk före detta cyklist. Han lever ju inte längre. Som har vunnit Girot 5 gånger. VM 3 gånger. Lombardiet runt 4 gånger. Milano Sanremo som vi pratade om 2 gånger. Sen var han ju... Han var inte bara en bra cyklist. Han var även en bra tränare, för han var ju sedermera tränare åt Coppi och Bartali. Daniel sitter och gör harfnuttar.
Ja, jag vet inte.
Det här var ju, han vann ju, det här var ju liksom på 20- och 30-talet. Han vann ju VM 27, 30 och 32.
Märkligt nog. Förlåt, nu, jag måste bara göra en rolig association här. De metoderna som han gjorde, som han använde sig av. Jag lyssnade på Geraint Thomas podd här i veckan när han berättade om sin första tour. När han körde handtouren första gången, 2007, 2008 kanske, någonstans där.
Ja, men det låter som att det kan stämma.
Mm. Och han berättade hur det var. Då körde han ju inte i Sky eller Ineos, han körde ju i Team Barlow World.
Ja, Barlow World. Ja, de här röda va?
Ja, exakt.
Ruskigt fula kläder.
Ruskigt fula kläder, men också ett klassiskt, det låter ju inte så, men ett klassiskt italienskt lag. Och du vet, helt ärligt, de körde nog samma upplägg som Coppi och Bartali när de vann touren. Det lät ju verkligen så på, det lät ju som rena stenåldern när Thomas pratade om deras, ja, men du vet, vad de åt och vad de hade för återhämtning. Och du vet, de hade ingen egen kock, de åt det som fanns på hotellen och så här. Det var min lilla association. Fortsätt prata om Alfredo Binda istället.
Nej, nu har inte jag träffat Alfredo Binda, så jag har inga bra stories från...
Nej, men berätta om loppet då istället. Ja, det kanske är en fullgod ersättare.
Ja, men ganska tufft lopp faktiskt. Men lite som Milano Sanremo, två backar på slutet, dock tuffare backar, men sen avgörs det på platten. Lidl Trek kom till start och har vunnit de tre senaste upplagorna, och spoiler här, de vann även idag, för den här tävlingen gick ju idag, söndag. Det blev en spurtstrid efter väldigt offensiv körning de sista varven, mycket attacker i backarna, men till slut så var det en ganska stor grupp som gjorde upp om det. Och där i satt både världsmästarinnan Lotte Kopecky och även då Lidl Treks för detta världsmästarinna Elisa Balsamo, som vann spurten överlägset.
Till och med tidsskillnad, va?
Ja, det blev, jag tror det blev en sekund eller något så här.
Ja, det är överlägset.
Ja, hon kom med en ruggig fart. Vi hade Caroline Andersson som körde. Hon blev 29. Jag tror hon var inte med. Hon åkte av på, jag tror hon åkte av på sista varvet. Men det var hård racing, mycket attacker.
Jag sitter och tittar på resultatlistan och noterar. Jag vet att du för ett tag sedan noterade den här konstiga världsmästartröjan på en av AG Insurance cyklisterna.
Ja, jag vet. Hon var ju med.
Ja, men precis. Och hon, på 11:e plats här har vi Kimberly Pienaar. Och det är ju inte en världsmästartröja. Det har jag berättat igen.
Ja, men det är ju... Vad var det nu då? Det var ju... Var det Mauritius?
Ja, det var det, va?
Ränder.
Ja.
Just det. Mm.
Som hon påminner ju om...
Precis, hon har varit linjemästare på Mauritius.
Ja, och då ser det ut som att hon har varit världsmästare. För att hon har såna ränder på ärmsluten.
Ja, och sen så, och det har ju även då Elisa Balsamo som vann.
Mm. Eller inte mauritiska, utan de har faktiska världsmästare.
Men de är så svåra att skilja. Så att det, ja. Ja, men bra tävling. Lotte Kopecky, även om hon inte vann nu, så tänkte jag så här, men fan, alltså, hur bra är hon i år? Så alltså, gick jag in och kollade hennes resultatrad. Som vann ju, hon vann ju UAE-tour sammanlagt. Och där hon vann en, det var ju fyra etapper. Hon vann ju liksom kungetappen till Jebel Hafet.
Ja.
Och sen då så var hon tvåa på omlopp. Då fick hon ju stryk av Marianne Foss. Och sen vann hon ju Strade Bianche ganska överlägset. Och sen vann hon Nocre Corse här i veckan. Och så nu då tvåa på Alfredo Binda. Så att hon är ju ganska bra slagen då.
Ingen dålig rad.
Nej, det hade man inte tackat nej till.
Ja. Du, det racas ju överallt, men vi, nu fokuserar vi på de största tävlingarna, för nu är det stora tävlingar. Ska vi kasta oss vidare in i prylsvepet då? Vi pratade den här fula Canyon-hjälmen förra gången, och sen dagen efter då släppte Giro en ny hjälm tillsammans med Visma Lisa Bike. Och
Cykelwebben-podden pratar om en ful Canyon-hjälm.
Giro.
Giro.
Håll vår öl.
Ja. Alltså det var ju verkligen dagen efter. Det var ju på den inledande tempoetappen på Tirreno Adriatico.
Ja.
Alltså den, ja.
Nej, men jag tror inte att någon som är någorlunda intresserad av cykel kan ha missat den. Den var överallt i flödet den dagen. Och det, den är ju som en, jag vet inte, hur skulle du beskriva den? Så förlängning av pannan. Den sticker ju liksom ut som ett horn.
Men det är också så här sjukt svårt att se framifrån. Men när man ser det liksom från sidan så ser man. Ja. Ja, men det,
nej, det var verkligen the helmet to end all ugly helmets. Ja. Eller?
Ja, men det är liksom, ja. Det är mycket Star Wars-inspirerat, känns det.
Mm. Det finns ju en tanke bakom det. Och tanken verkar ju vara att, om jag har förstått det hela rätt, eller en av tankarna är i alla fall att kunna ha huvudet i en position där man faktiskt ser någonting framåt. Men att hjälmen ändå ska vara aerodynamisk. Därför att problemet som har uppstått nu när folk har en så optimerad tempoposition som möjligt är att man sitter med huvudet neråt för att vara så aerodynamisk som möjligt. Och det gör då att du kompromissar ju med säkerheten. Om du inte kan se vart du cyklar så kan man säga att man kompromissar med säkerheten. Vi såg det på, var det OS eller VM, en dansk cyklist som cyklade in i en brittisk cyklist på bana för att han höll aeroposition så.
Eller vad heter han? Egan Bernal.
Ja, men det var mest bara ouppmärksamhet, tror jag. Eller? Ja,
kanske.
Nej, det kanske. Ja.
Jag vet inte.
Ja, men idén här är i alla fall att du ska kunna titta, hålla upp i huvudet, titta rakt fram, men ändå vara aerodynamisk. Det, om jag har förstått det hela rätt.
UCI agerade ju dock. Men så som jag har förstått det då, så har de nu bannat den här fula Specialized-hjälmen som
strumpan,
har den här
som de hade under.
Sockan runt hakan.
Men det är bara sockan de har bannat. Hjälmen är fortfarande okej.
Okej, okay. Ja, det var ju alltid något i och för sig. Men däremot så verkar ju den här Giro-hjälmen verkar vara okej att ha.
Det verkar lite som att Giro har tröttnat, eller Giro, UCI har tröttnat på hur långt olika tillverkare har tagit det här med hjälmar och försöker nu se till att hjälmen är där för att vara en säkerhetsattiralj och inte någonting som gör att du cyklar snabbare i första hand.
Ja, okej, det är skönt att de kommer med det nu liksom.
Ja, vi får se var det där alltså, landar.
Visst, nu hatar vi lite på Giro och den här Specialized-hjälmen inte heller jättesnygg. Men alltså, det är ingen som kan säga att de inte såg det komma.
Vilket, att
nej, men att, att hjälmarna var på väg hitåt liksom.
Jaha, nej. Nej,
alltså, Pock var ju tidigare med någon, och vad heter de då? Uno X, de har ju de här Sweet Protection. De har ju också någon sån riktig Star Wars.
Men Rudy Project har ju också släppt någon. Det är inte bara Giro, men den stal ju showen så att
ja,
säga.
Ja, absolut. Det var ju ändå liksom next level.
Men det är annat som faktiskt är gjort för att man ska cykla snabbare och inte skydda, det är ju cyklar. Och jag ser att du har spanat in en ny tysk värsting här.
Ja, jag såg att Stork Bikes, de har släppt en ny hoj som heter Airfast.
Jaha.
Som de hävdar är den snabbaste cykeln någonsin.
Oj.
Det är ändå ett pretty bold statement.
Pretty bold statement.
Tydligen, jag var inne och kikade lite. Tydligen så krävs det bara 195 watt av cyklisten för att cykla i 45 km i timmen.
Alltså jag undrar... Utförsbacke och medvind, eller?
Alltså, jag undrar faktiskt. Nej, men det var utan flaska läste jag dock.
Ja, men då så.
Ja, jag undrar lite hur de har mätt det där. Men...
Jag ser väl ut som en ganska... Jag tittar på den nu och ser ut som en ganska ordinär... aeroräser.
Ja,
på rätt fet framgaffel, men annars inget speciellt.
Nej, eller? Fet framgaffel, absolut. Men jag var inne och kika lite, fanns i olika prisklasser från typ 4000 euro upp till, jag tror värstingen låg runt 10 000 euro va?
Mm, det låter rimligt.
Men rätt fet ändå tycker jag.
Ja. Du, Stork är en ganska liten cykeltillverkare om vi går till andra änden av spektrat och pratar om världens största cykeltillverkare, nämligen Giant. De har ju dels ett eget märke, sen tillverkar ju Giant cyklar åt väldigt många andra märken. Då ska man
Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte.
Brukar inte du jobba på Canyon, Niklas?
Stämmer.
Ja, bra. Vi lämnar det där, eller? Giant gör cyklar åt många andra märken. De släppte en ny version av sin TCR. Jag tror... Total Concept Road tror jag det står för. Det är ju ett traditionstyngt namn som härstammar från slutet av 90-talet när Giant var pionjärer i det här med kompakta, slopade cykelramar.
Mm.
De har släppt en ny version av den och största skillnaden från den gamla versionen är att de har gömt undan alla kablar och kör intern kabeldragning. Utifrån sett. Sen verkar de ha uppdaterat tillverkningsprocessen ganska mycket. Ramen väger in på 690 gram. Det är väldigt lätt.
Ja, verkligen.
Det som jag tyckte var intressant med den här launchen var att de verkar ha bjudit in hela världens cykelpress. Våran inbjudan måste ha kommit bort i mejlen.
Ja, men vi, det kan vi säga. Vi är jäkligt dåliga på att kolla den här info@cykelwebben.se.
Det kan ligga en inbjudan där. Så men de har ju... De hade ju flugit över stora delar av stora delar av världens cykelpress till Taiwan där de har den här världens största cykelfabrik för att testa cykeln i samband med lanseringen. Det verkar också finnas väldigt mycket fin cykling i Taiwan så att de testade cyklarna där. Jag har faktiskt varit i Taiwan och på massor av cykelfabriker i Taiwan.
Mm.
Det är fascinerande. Jag tycker, nu, Giant finns ju inte i Sverige för tillfället. Deras agent har ju gått i konkurs, Jaguarverken, det har vi pratat om tidigare.
Ja, jag tror inte, det har inte kommit någon ny ännu. Eller det är inte klart vem som tar över, eller om någon kommer ta över.
Nej, men som sagt, jag tror att anledningen till att de gjorde det var för att de faktiskt ville sälja in sig själv som att... För jag tror att ibland så folk tittar på Giant och tänker inte att det är så häftigt eller så, vad ska man säga, så bra eller så avancerat.
Nej.
Så jag tror att en av poängerna med att de flög in massa folk var att de ville visa hur tillverkningsprocessen ser ut. Och Giant gör ju allting ifrån ax till limpa, så att säga. I det här fallet från kolfibertråd till färdig ram.
Eller som lantmännen säger, från jord till bord.
Till bord, ja. Du kan hitta på någon rolig slogan till Giant. Men jag tror att det är rätt... Alltså, de är väldigt bra på det de gör.
Mm.
Helt enkelt. Då det är en underskattad cykel.
Jag tycker de har schyssta hojar.
Absolut. Jag håller med att det är 100%. Vi får se om den dyker upp i Sverige, men den verkar ha fått väldigt bra första reaktioner från de journalisterna som var där och testkörde.
Mm. Jag har ju gått lite locko här i manuset i prylsvepet och skrivit in lite grejer. Jag tänker att det här faller under prylsvepet. Geraint Thomas, som vi redan har pratat om idag, han har bytt.
Absolut.
Han har ju kört, är det fysik han har kört va?
Han har kört lite olika, lite CD, lite fysik. Han har ju inte kanske... Nej, men precis. Skosponsor pratar vi om nu.
Mm. Nu har han bytt skosponsor och börjar köra... Säger man Kåk?
Kåk, tror jag. Mm.
Kåk.
Jag tror att det är ett ganska litet brittiskt märke om jag inte misstar mig.
Ja, jag tror att det är en kille som är från Vietnam som heter Kåk.
Ja, ah, det låter ju för rimligt.
Som
ja.
Har startat det. Och deras vägar då verkar ha korsats och...
Du menar att Kåks pengar verkar ha korsat till G's ficka?
Ja, men det, jag läste någon artikel om det där och det verkar ändå som att G också verkade tycka att det var lite kul grej liksom att...
Ja,
ja men och brittiskt att han kan vara med och du vet, kanske bygga upp dem och så. Men det är klart han kommer få cash.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja.
Men spännande, jag tror de skorna han kör verkar inte ha släppts ännu, utan det verkar vara någon liksom.
Nej, men de kommer ju, Kåk har jag hört talas om tidigare. De kommer från en lite annan vinkel. Det börjar med någon sån här retromodell som var lite i så här brunt läder.
Ja,
eller
men lite såhär för typ fixihojer och grejer.
Ja, men exakt, och sen så ja, men det verkar ha kommit från liksom mer cykelkulturhållet.
Ja, men Linden.
Olika delar. Ja, exakt, och sen vet att de har varit ändå tagit sig in lite grann på gravel-scenen och sådär. Men nu då till the highest echelons of the road circuit. Ja, vi får se.
Mycket nytt för Geraint Thomas. Han bytte ju från sina älskade jawbreakers.
Till Sun God.
Ja. Sun God. Har du förresten sett några motionärer som kör runt i Sun God?
Nej. Det har jag inte. Jag såg faktiskt någon i det här Gran Fondo som jag körde igår hade så här Sun God-logga på sin tröja.
Jaha.
Men jag tror faktiskt han körde med Oakley den killen. Så att, ja, jag vet inte. I don't know, man.
Man älskar ändå motionärer som kör mitt match.
Ja. Ja.
En grej jag faktiskt läste i veckan var att Decathlon, ett av våra favoritmärken när det kommer till billiga sportprylar.
Ja.
Att de skulle byta varumärkesidentitet.
Ja.
Det såg jag på någon sida när jag satt och scrollade på jobbet och tänkte, ah, vad intressant. Det är alltid kul med Decathlon. Decathlon som också har stängt
tre
butiker i ja. Eller finns de bara i Stockholm eller?
Fanns i Uppsala, men jag tror att de har stängt Uppsala. De fanns alltså Decathlon har haft en spännande resa i Sverige. Man har funnits i Bromma,
Kungens
kurva. Stängt, Kungens kurva är stängd. Barkarby vet jag inte.
Jo, den är stängd.
Uppsala är nog öppen och Mall of Scandinavia är öppen.
Ja, precis. Mall of Scandinavia är öppen. Där var jag för inte så länge sedan. Ja, de har i alla fall fått en helt ny varumärkesidentitet. Och det innebär ju också att de var tvungna att göra något med cykellaget.
Mm.
Så nu har ju då Decathlon Agio de Sella Mondial fått ett nytt kit.
Det är fett.
Det är fett. Ganska snyggt faktiskt. Svarta bibs, mintgrön och mörkblå tröja med någon slags galaxymönster. Det ser ut som att man tittar på liksom Vintergatan eller något. Ja,
det är Stjärnornas krig inspirerat på ett bra sätt.
Ja, men ganska snyggt faktiskt. Mm. Och absolut ett lyft mot deras förra vita och ljusblå.
Ja, det tyckte vi inte var så kul.
Nej.
Nej, det här är bättre.
Ja, så det ska jag mer spela in i den nya identiteten för Decathlon. Tummen upp.
Tummen upp för det. En annan tumme upp. Vi testade ju pedaler ifrån Asioma här för något avsnitt sedan. Wattpedaler ifrån italienaren. Fransmännen vill inte vara sämre. Nu har Look, det klassiska pedalmärket eller cykelmärket överlag, de har släppt nya wattpedaler, alltså effektmätarpedaler. Power Meter System. De heter Look Keyblade Power för landsväg och Look X-Track Power för mountainbike. Så att både mountainbike och landsväg samma axel, så att du kan köpa lösa pedalkroppar och byta mellan landsväg och mountainbike. Finns också som enkelsidig och dubbelsidig, där en dubbelsidig för landsväg kostar typ 1000 euro, En enkelsidig 650 euro och på mountainbikesidan 1099 versus 749 för dem. Och sen kan man köpa lösa pedaler till och för att byta emellan. Vi har inte hunnit testa. Jag vet faktiskt inte ens vem det är som distribuerar Look i Sverige längre. Men vi kanske kan kolla runt lite så vi kan styra upp ett test. Enligt källor på nätet, Niklas, så är landsvägspedalen med effektmätning den lättaste av de olika alternativen som finns på marknaden.
Men du, nu måste jag fråga en sak här. Är det mitt minne som sviker mig nu? Var det Look som släppte någon nytt pedalsystem nyligen, eller?
Nej, det var ju Ekoi.
Ekoi, just det.
Mm. Nej, Look är ju, de var ju först med clipless pedals.
Ja, men precis.
Frågan är om inte det kom ifrån att de gjorde slalombindningar från början, Look. Kommer du ihåg när Europa var ledande i cykelprylar och innovation? Det var tidigare.
Those were the days.
Men faktiskt, Look har ju... Det är roligt. Look var först i världen, tror jag, med en kommersiell effektmätare. Alltså innan SRM.
Mm-hmm.
Jag hittade en sån på eBay för jättelänge sedan. Och sen så visste jag att jag hade hittat den. Och så visste jag att jag hade sparat ner det för jag var så fascinerad. Det var ett baknav som man kopplade till en cykeldator. Så hade jag sparat ner det på någon gammal dator. Och sen hittade jag inte det. Och sen försökte jag typ googla fram det och hittade det ingenstans. Sen för ett par år sedan kanske så hittade jag någon schweizisk cykelsamlare på Instagram som jag började följa.
Ja.
För han hade världens konstigaste samling. Konstigare än min samling som vi pratade om i vårt senaste bonusavsnitt. Och mycket riktigt, när jag scrollade tillbaka i hans flöde så noterade jag att han hade en sån luckvattmätare i sin samling.
Mäktigt.
Otroligt mäktigt. Så då var jag tvungen att skriva till honom och fråga lite detaljer, vilket han mycket snällt svarade på. Det var spännande.
Mm. Där ser man.
Där ser man ännu en spännande historia. Du, Niklas, ska vi ta och runda av? Vi påminner om Instagram, vi påminner om Patreon, vi påminner om cykelwebben.se där Niklas lägger upp lite bilder på sånt som vi har pratat om i avsnittet. Och sen så brukar vi runda av med att fråga varandra om vi inte har kunnat släppa. Niklas, du sa att du hade någonting.
Ja, men precis. Jag pratade ju om det här nya kittet från Decathlon Ajout de Sella Mondial. Det verkar ju som att man får vingar med det kittet. För det fick en bra start. Deras 23-åriga cyklist Paul Lapeira, fransman, mm-hmm, även om det lät lite spanskt. Paul Lapeira tog inte bara en, utan två segrar. Hans första professionella segrar den här helgen. Förvisso i lite mindre tävlingar, Classic Loire Atlantique, en 1-1, och Cholet Aglotour. Han vann alltså både på lördagen och på söndagen. Två lite mindre tävlingar förvisso, men ändå i det nya Decathlon-kittet. Ändå succé.
Ja, var det du inte hade kunnat släppa?
Ja, det var det.
Jag förstår, ja, okej, ja.
Ändå mäktigt, du vet. Du har ingen professionell seger.
When it rains it pours. Ketchup-effekten. Eller i det här fallet Star Wars kit-effekten.
Galaxy-effekten.
Mm. Uh-huh.
Du då?
Några grejer. Dels att det är så sinnessjukt mycket cyklister här. Det är otroligt. Överallt. Och det passar ju mig jättebra som är så svårhetsad. Du vet, så här, om jag är ute och kör själv och så får jag syn på någon 500 meter längre fram. Ja, perfekt, det är en intervall.
Mm.
Det är en sak. Men det främsta jag inte kan släppa är, kommer du ihåg i förra avsnittet när jag sa att jag tyckte att det var störigt att proffsen numera är såna jävla buddy-buddies med varandra och klappar varandra på ryggen och
likar varandra. Ja, just det. Du ville ha mycket mer drama liksom.
Ja, jag har ångrat mig nu. Jag har bytt fot. Jag har vänt kappan efter vinden, eller mot vinden kanske. Därför att i veckan så gick ju Lance Armstrong ut med den här kontroversiella åsikten i sin podd och sa att de är sådana töntar som är polare nu för tiden. Annat var det på min tid. Du vet, han vill ju döda Jan Ulrich och såna här grejer.
Fast annat är det nu i och för sig.
Vadå?
Ja, men nu är han och Jan Ullrich.
Ja, nu han, det är precis sant. Det är precis sant. Men jag tänker inte alliera mig med Lance Armstrong på något sätt.
Så du flippar nu liksom?
Jag flippar, jag tar avstånd från det här. Jag tycker det var askul att Bling och
du pudlar alltså.
Jag pudlar. Det var ju kul att Michael Matthews och Tadej Pogacar åkte bil ihop till Milano San Remo. Det var ju toppen liksom.
Men alltså, apropå
jag kan inte
det,
tänka mig något bättre.
Jag såg, det var bilder från målgången på Milano San Remo.
Mm.
Då stod liksom Jasper Philipsen stod där. Mathieu hade precis rullat fram.
Ja.
Och liksom skulle så. Och då kom Pogacar och typ ställde sig också där. Och så här, du vet så här, ska hålla på. Ja, men du vet så här, ska göra high five och så här,
buddies liksom.
Ja. Och det, jag kan försöka hålla med om att det är lite.
Men han verkar ju vara polare med Philipsen också. Alltså jag tror att de är.
Ja, men jag tänker, alltså han kan väl åka in, eller han kan ju liksom ge en high five efter när de ska ändå upp på podiet ihop liksom.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Å andra sidan, det är väl bra.
Nej, jag tycker det är nice att de är polare och att de liksom ger varandra high fives, att de likar varandras Instagram-poster.
Ja, jag vet att du tycker det.
Det har jag alltid tyckt.
Ja, precis. Ja. Exakt så.
Ja, du Niklas, det är bäst att jag går och lägger mig här. Det är en stor dag imorgon också. Jag måste ut och jaga Greg och Remco och kanske Freddy och Vett också.
Ja, kanske det vore mäktigt om du kan få en intervju med Freddy och Vett.
Ja, det borde jag tänkt på. Jag får slänga ner H1:an i styrväskan som jag alltid åker omkring med. Ja, vi får se. Vi får se vad jag kan få till, Niklas.
Ja, eller en intervju med Greg och höra vad han på nu för tiden.
Alltså jag tänker att jag har ju ingångar här. Greg och jag, vi har ju BMC gemensamt och Freddy och jag, vi har SRAM gemensamt. Remco däremot, svårare att komma in på livet känner. Fast vi har ju vår grej tillsammans. Vi har ju cyklat ihop.
Ja, men precis. Det låter som att det finns oändliga möjligheter.
Fantastisk potential som vi naturligtvis aldrig kommer att kunna leva upp till.
Nej.
Men hoppet, det är det sista som behöver ge Niklas.
Ja.
Ja, ska vi nöja oss där och så tackar vi för visat intresse och hörs antingen i nästa bonus som kommer om en vecka ungefär, eller så hörs vi i nästa ordinarie som kommer om 2.
Ja, precis. Vi säger som Alfredo Binda sa när han inte längre ville vara tränare till Coppi och Bartali. Han gick mot dörren, öppnade den, vände sig om, tittade på dem och sa ciao, ciao.
Ciao, ciao.